Hej och varmt välkomna till PK-podden denna kalla vårvinterdag. Vi sitter idag faktiskt vid ett fönster hemma hos mig, alla tre. Hannes, Hervjö, som önskar att man tog bort lagen om anställningsskydd så man kan sparka den tekniken som hade ansvar för SVT-sändningen av Melodifestivalen igår.
Yes, jag är mycket upprörd.
Karl Malmqvist som, ja, du vill inte ta bort LAS, eller det kanske du vill i och för sig, men du vill hellre ta bort hela SVT som en lösning på det som händer, eller?
Ja, jag tittade på Netflix och jag missade Melodifestivalen, jag såg det som ett politiskt statement. Så jag vet inte riktigt vad Hannes pratar om, men jag ändå är ju grunden för.
Och sen så, du heter Malmqvist i efternamn, jag vet inte om jag sa det. Och så heter jag Gabriel Bergin som röstade några gånger på Japanen, för att jag tycker att det är härligt att det är lite mer androgyna artister i Sverige.
Också ett statement på
ja,
sätt.
Det kan man säga. Hörrni, idag så ska vi prata helt enkelt om, vi ska försöka beröra EU lite kort. Vi ska...
Detta nätta ämne.
Så ska vi prata om Centerpartiets kommundagar.
Fan vad sexigt.
Ja, eller hur?
Helt sjukt.
Eventuellt så pratar vi lite om Moderaterna, det är en minister som vi inte minns.
Yes.
Och lite om veckorna som kommer.
Nu kör vi.
Första ämnet för dagen, Cameron, Storbritanniens premiärminister, han höll ett tal för... försöka skissera upp Storbritanniens hållning till Europeiska unionen. Dels för att bemöta den hårda interna kritik i landet och hans parti mot att han är för EU-vänlig. Samtidigt så försökte han väl på något sätt bemöta den kritik han får från Angela Merkel och andra inom Europeiska unionen som tycker att han är för hård i förhandlingarna som pågår. Och det mest spektakulära var väl att han lovade en folkomröstning.
Ja, men de två sakerna som jag tänkte på. För det första, han var jävligt stilig. Alltså brittiska politiker, de kan men vadå, det är för mycket.
Hade han
mycket... Nej, det hade han tyvärr inte. Men det är ju, alltså vadå, det är helt legitimt att säga att kvinnliga politiker är stiliga eller fula. Då måste det vara legitimt för mig att tycka att Cameron var jävligt stilig. Tänkte du inte på det?
Jo, men jag skulle kunna avsluta min inledning av vad han pratade om innan du tog den här skratten.
Ja, men vad fan, jag har tänkt på det. Men för det du sa var också där med folkomröstning. Ja. Det han gjorde var egentligen att välklädd egentligen typ ta hela landet gisslan och säga så här att well, ni får en folkomröstning, men bara om ni röstar på mig. Det var ju liksom poängen, så här, av någon anledning skulle man ju köra typ 2017 eller någonting, givet att han blir premiärminister. Så att det var ju, ja, det var en gisslan situation helt enkelt, men alltså jag är för.
Men det han också gör är att han tar ju också hela EU gisslan någonstans. Det är ju också ett sätt att, det som man kan säga är lite skickligt om man ska bedöma honom som politiker, inte bara som mannekin, så är det väl att han tog ju sitt eget land gisslan och sina väljare samtidigt som han tog EU gisslan i deras förhandlingar. Att nu måste ni ge lite medgifter till oss som Storbritannien. Annars så kommer våra väljare kanske rösta ut oss ur EU och då missar ni det.
Men å andra sidan tror jag att liksom hela spelet är ju smutsigt. Det är typ, och vissa regioner, ingen nämnd, ingen glömd, har varit bättre på att få igenom liksom sina grejer, Frankrike. Och då kanske det behövs någon jävel som typ spelar lika fult. Och vi i Sverige har ju liksom en kultur och tradition av att liksom politik ska vara ett liksom fair play-spel. Och så funkar det ju kanske inte ut i den stora världen. Och då kanske vi får ta rygg på en liksom sniken jävel från Oxford.
Ja, men jag slits lite mellan det där om jag tycker att det var skickligt eller om jag tycker att det var jävligt intellektuellt ohedligt. För att grejen med Cameron är att han är ju egentligen en EU-vän. Han ser ju jättemånga fördelar med EU, att Storbritannien är en medlem i Europeiska gemenskapen. Det betyder inte jag. Jag tror att han har helt enkelt gör det här för att catera till sina väljare. Och det tycker jag är lite intellektuellt ohedligt.
Ja, men också får han ju liksom flankeld från UK Independence
Party. Ja, men det är det jag menar. Absolut.
Så att jag menar, ja.
Så att han är väl nödgad till det, ja. Men jag tycker att det är synd. Han vill ju inte, jag vet inte.
Jag tycker det där, alltså, man pratar ju mycket om att det här var mycket en inrikespolitisk sak han ändå gjorde. Jag tänker i alla fall så om typ min mamma, att hon har ju inga känslor. jag kan inte tänka mig min mamma som kär eller ledsen eller någonting sådär. Hon är mamma och det är liksom det är hennes enda uppgift här i världen. Jag tänker samma om europeiska ledare. Jag glömmer ju bort att Merkel har ju ett val i Tyskland som är hur viktigt som helst som hon måste förhålla sig till. Cameron måste förhålla sig till den engelska opinionen. Hollande måste förhålla sig till att han nu har piskat upp en liksom socialistisk stämning i sitt land. Jag glömmer bort detta. Jag tänker mig att de är EU-ledare. De är som min mamma, de har inga känslor. Det enda de ska göra är att fixa EU. Och helst är alla EU-ledare bete sig så att Sverige kommer hem och ordentligt sover gott och får en trevlig frukost på sängen innan de ska ut och kanske åka skridskor i det vackra vädret i staden.
Det står väl typ så här, om man är kommissionär, att man inte ska liksom catera till sitt eget hemlands intressen utan bara till Europeiska unionen. Och det är ju såklart fin text som means nothing, ja. Liksom. Men jag känner mig lite bipolär, för förra veckans tema för mig var ju lite grann att jag var rädd för splittring. Den här veckan känner jag att jag är lite för splittring. Alltså typ i Storbritannien så är det ju också så här, Skottland kanske ska bli självständiga och så här. Och jag tycker ändå att...
Katalonien i Spanien.
Ja, precis. Alltså, fast det är ju också lustigt, för de vill ha 9,1 miljarder euro i stöd från den centralregering de vill typ baila ut från. Liksom. Det är också jävla lustigt. Men jag vet inte, jag är ändå lite för att människor får liksom opt-out från staten och från EU och från allting.
Var du på Kristdemokraternas kommundagar istället för Centerpartiet?
Jag var inte på någon.
Nej, för Göran Hägglund, han sa ju i sitt tal på sina kommundagar förra veckan att de tycker att, lik Cameron, jag vet inte om han sa så, men det var ju 2 dagar efter, så att det är väl inte helt osäkert att det fanns en koppling, att man borde vara lite mer EU-kritiska i Sverige och att Kristdemokraterna kanske ska vara det partiet som för EU-kritiken inom borgerligheten i Sverige.
Ett inside tips är väl att typ herr Ingerö har liksom spett på den där utvecklingen. Han har ju drivit det länge privat och nu är han ju någon typ av centralgestalt där. Mm. Och jag tror att det är smart. Jag tror att det finns en EU-kritisk opinion främst inom borgerligheten. Och jag är lite orolig för att Centerpartiet, som ändå är det parti som har mest trovärdighet kanske när det gäller EU-kritik, nu när alla andra liksom köper den grejen, börjar liksom vända om och bli så här okritiska EU-hyllare. Det vore jävligt typiskt alltså.
Ja, det var lite sådär.
Däremot kan man ju säga, det ska vi inte säga för mycket om Kristdemokraternas interna arbete, men det var kanske lite synd att Alf Svensson twittrade en timme innan Göran Hägglund höll sitt EU-kritiska tal, att han kritiserade Cameron för att han använde EU-kritik som intern politisk verktyg.
Alltså det kan inte vara lätt det där med att vara efter någon, komma efter Alf Svensson alltså. För jag tänker så här, många andra partier har ju ledare som, alltså, man får ändå ge Reinfeldt cred. Reinfeldt, den amerikanska jägaren som styr Sverige. Yeah. Men han har ändå lyckats binda upp sin före detta. Han efterträdde ju Bosse då visserligen, men ändå Carl Bildt. Han har ändå gett honom någonting. Håll dig borta, blogga lite nu när du är ute och reser här. Men jag menar, Alf Svensson, Göran Hägglund kommer ju aldrig någonsin vara i närheten av honom. Jag menar, i Centerpartiet är det ju många, det är liksom... Olle Johansson går ut och kritiserar lite och alla bara garvar för ingen tar honom på allvar. Alf Svensson är ju även om man tar på allvar. Så jag undrar hur...
Ja...
Alltså i Kristdemokraterna.
Ja, exakt. Ja.
I Kristdemokraterna.
En viktig brasklapp.
Ja.
Inte inom RFSL.
Nej, visst så är det väl så. Men Alf Svensson, han har också fått en riktig inspirationstecken post att jobba ifrån också. Han sitter ju ändå där i parlamentet och gör någonting på dagarna, antar jag.
Ja, det... gör han säkert. Det är nog många lobbyister som vill prata om med honom.
Snus kanske.
Ja.
Fan. Det var ändå typ en av de stora glädjeämnena vid förra valet, att Ella Bolin som kampanjade på typ att snus is bad, typ vote for me. Mm. Att hon blev ändå överkörd av Alf Svensson. Det skänkte mig stor glädje.
Men ska inte han sluta nu när hon kommer tillbaka?
Jo, det är möjligt.
Ja, fan. Men jag har svårt att känna sympati för gubbar som kommer att köra över någon tjej som vill någonting.
Ja, men om hon vill förbjuda snus är jag ändå för.
Säger mannen som sitter med snuspillen när vi spelar in.
Ja, egenintresset framförallt ju.
Apropå egenintresse ska jag väl inte säga, men Hannes, du kommer precis direkt från Gynnarebro nästan.
Yes, jag är sviten efter denna rock'n'roll-helg i kommunpolitiska.
Har du dansat tryckare?
Jag har inte dansat tryckare, det var det många andra som gjorde, men jag har inte gjort det. Nej, men jag var på Centerpartiets kommundagar, ledde 2 seminarium och det var väldigt skojigt. Jag skulle leda något sånt här inspirationspass efter Annie Lööfs tal. Och jag kan kritisera Annie Lööf för mycket. Det talet kan jag inte kritisera henne för. Det var det bästa politiska tal jag har hört.
Men då var det väl någonting...
någonsin. Nej, men vänta,
då hade det väl ganska mycket att bygga på, eller?
Nej, men alltså, kom igen. Du går in på en karaokebar. Bara, nu jävlar ska jag styla lite här för den här bruna jag är på dejt med. Nu ska jag sjunga en bra låt. Så bara, det är någon annan som kan gå upp och sjunga före mig. Ja, jag kommer knäcka den personen. Och så går Celine Dion upp och sjunger innan dig. Så var det. Så jag skulle gå upp. Ja, men det var en fruktansvärd upplevelse. Men jag kan ta det eftersom det var ändå bra att hon var bra. Men ja, det var intressant. Det var bra samtal. Det var...
Hur fan tänkte du när om någon kommer och frågar mig så här: hej, skulle du kunna tänka dig att inspirera lite kommunpolitiker liksom? Alltså, å ena sidan, ja, antagligen är de så oinspirerade så att det är ganska lätt att höja dem lite grann. Å andra sidan känns det som ett omöjligt uppdrag.
Saken var, jag var inte ensam på scenen. Jag hade med mig fem kommunföreträdare som var väldigt duktiga som jag intervjuade. Men jag pratade innan i typ 5 minuter och var lite lustig, vad tanken.
Det är skadligt. Nu tycker jag du är väldigt hård mot kommunpolitiker, ja, i med.
Ja.
Jag
tror att du är kommunpolitiker själv.
Ja, jag vet. Jo, men jag, som känner man känner sig själv känner man andra och så vidare. Jag är sjukt oinspirerad. Nej, det är jag faktiskt inte.
Men om vi säger så här, nu är det klart att det var ju ett bra tal och vi hade, man hade inte förväntat sig något annat. Men om det hade
jo,
varit
det hade man.
Okay. Givet det, om man hade varit ett dåligt tal hade det inte varit ännu jobbigare att komma efter då. Och
nej, då hade jag... Då hade jag kuppat. Nej, jag skojar. Nej, men ja, hade det varit ett dåligt tal...
Vote for me.
Exakt. Nej, men ja, hade det varit ett dåligt tal hade det varit svårt kanske. Men det var kul. Det var häftigt. Man kände det var tryck i lokalen. alltså, när Annie pratade. Sen jag kom upp så.
Det var tryck i lokalen.
Ja. Nej, men det som var spännande var, som jag tror att våra kära centervänner... Bra, de blev lite... Alltså, jag tror inte de själva skulle beskriva det så. Men det var två personer som så att säga... brottade ner alla centerkommungubbar och kommuntanter och typ så här drog upp deras tröjor och bara vakna till liv nu för fan.
När du illustrerade det så såg det mer ut som du gör motorboating på en stor bystad dam.
Ah, nej, det var inte magen, det som... så här, okay. Alltså man väckte dem till liv. Ja. Det var Hans Dahlgren som har lett Centerpartiets välfärdsgrupp och ni bara hoho, nu ramlar folk av stolarna. En välfärdsgrupp, det är det sexigaste jag någonsin hört. Han
beror på vilken typ av välfärd.
Ja, det är sant. Kultur också välfärd. Så det kanske var en burlesk-utredningen. Nej, herregud. Han pratade om hur Centerpartiet är värdelösa i väljarnas ögon på välfärdsfrågor. Och lita också på att Centerpartiet kanske inte är så bra på välfärdsfrågor. Det räcker inte bara med massa fler privata alternativ, utan man måste hitta även andra lösningar. Och det var kul att höra, för jag håller med honom. Sen kom Martin Ådahl, Centerpartiets nya chefsekonom. Som hade nog
chefekonom eller chefsekonom?
Chefsekonom.
Det är olika det
där. Ja, det är olika. Han blev presenterad på ett väldigt roligt sätt. Nämligen att han har en satt bredvid Anders Borg på Riksbanken. Men snart kommer man säga att Anders Borg satt bredvid honom. Det tyckte jag var väldigt bra presenterat av den som sa så. Han fick dock en presentation.
Riksbanken är ganska högt satt då.
Ja, det är det, men det kommer han fixa. Han blev då presenterad kvällen innan av ett... jag vet inte om det var ett lagom nyktert landstingsråd. Men det var i alla fall så att Martin Ådahl har varit med i Centerstudenter, där ju du är vice ordförande. Och ni har ju en låt, en sång, som handlar om en kvinna som bor i någon skugga som ska öppna affär och sådär. Det är väldigt fint. Och då blev han uppdragen på scenen tillsammans med lite andra för att sjunga den här låten. Jag tror inte det var så han hade räknat med att bli presenterad för.
Var det direkt sänd på kabla ut på SVT? Ja. Det var typ som så här ambassadbombning.
Lägg ut! Nya chefsekonomen. Nej, men han sa att Centerpartiet måste fokusera mer på jobben. Han sa att vi måste ta mer plats i alliansen. Och han sa någonting väldigt bra som jag vill skicka med alla där ute. Vi klipper det också. Fy fan, jag vill inte skicka med någonting. Och jag vill inte skicka med någonting till alla där ute. Men han sa någonting bra som var att man ska vara så pass förberedd. Så även om de andra i alliansen säger nej ska de veta att vi hade rätt. Och det tyckte jag var bra sagt.
Jag fattar inte vad det betyder.
Han menar att vi ska vara väl förberedda. Vi ska jobba igenom förslagen så pass noga. De andra ska känna bara okej, shit. Här har vi hamnat fel argumentationen. Men vi kan inte ge Centerpartiet här. Men då ska man då gå fram till kammaren och ångra. Så ska Anders Borg, som ju tränar så himla mycket, ska han på gymmet sen, ska han orka bänka lite mer för att han är arg över att inte han godkänner Centerpartiets förslag om försämrad arbetsrätt.
Ja. Det blir spännande.
Arbetsspännande.
Ja.
Jag kan faktiskt, alltså det är ju lustigt. Jag har sett Anders Borg bänka. Han är faktiskt ganska stark. Det är inte bara, det är inget påhitt av DNs.
Liksom. Nej, det är ju absurt utseende att fixera.
Ja, men jag tror...
Styrka är inte utseende.
Nej.
Nej.
Nej, det handlar om själslig ro. Ja. Din kropp är ditt tempel och så vidare. Nej.
Lite som att statens finanser är Anders Borgs tempel.
Ja. Och hans tuttus majorus.
Moderaterna, har de haft sina kommundagar?
De har väl Sverigedagar, heter inte det?
Jag tror
det heter Sverigedagar, eller landsdagar.
Ja. Särintresset Sverige pratar de om det.
Fädernes landet, detta särintresse.
Nej, men de har varit ändå i media en del, sista par veckorna.
Skönt för dem att få synas lite.
Ja, jag vet inte om de är så nöjda med sammanhangen, eller?
Ja, jag vet inte, några av dem är väl nöjda.
Ja.
Men det är det som är grejen med dem. De är alltid så jävla nöjda. Det spelar ingen roll vad de säger. Så är alla liksom, alla moderater, alltså moderaterna är det bästa blåsa ballonger och vifta med plakatpartiet vi har i det här landet.
Ja,
det är alltså, helt sjukt.
Men alltså jag måste säga
hur blev det?
Hur blev det och vart kom alla de här hurtiga muffarna ifrån som uppdaterar sina Facebook-statusar och Twitter och går runt och är så jävla glada hela tiden? Vad fan, börjar spela fotboll? Politik och ungdomsförbund, det är ingen glädje. Det är liksom bitter och det ska vara ont. Det ska göra ont att vara med i ett ungdomsförbund.
Jag tror att om det är något ungdomsförbund gör ont att vara med i, så är det väl Moderaterna. Det är någonstans man har hört om ledarstrider och folk som blir totalt utfrysta efter att de har förlorat ordförandestriden, så är det väl ändå där.
Men det är så jävla lustigt att säga ena stunden, om man, alltså grejen är att jag har faktiskt ingenting emot moderater, breaking news, men jag har faktiskt inte det. Men typ en sån snubbe som Hanif Bali, ena liksom veckan så är han ute och pratar om att invandring är jättebra, det enda som behövs är liksom bara att man bor i en moderat kommun för att Solna är så jävla mycket bättre än Sundbyberg och så vidare liksom. Och sen i nästa vecka när Tobias Billström är ute och bara, well, det här med invandring, det var nog inte så bra idé. Close the border. Då är Hanif Bali ute och bara, bra idé! Alltså grejen, och han är superduktig, det är verkligen ingen bärs på honom så där. Men alltså det är ändå, det är ändå symptomatiskt att typ ett parti som för inte länge sedan var liksom försvarspartiet number one, bara, försvaret är ett särintresse och alla bara rycker på axlarna och tycker att det är väl rimligt. Och jag måste bara säga en sak också om det här med allmänintresse, att liksom, även om det inte betyder att alla har samma intresse, men ordet borde förbjudas, för det finns ingenting som heter allmänintresse egentligen. Hela poängen är att det springer runt en massa individtjomar och har olika intressen. Det är liksom lite det som gör oss till individer. Vissa gillar knark, andra gillar barnomsorg, och så kan liksom och då kan man liksom säga så här att man borde inte gilla knark för det är inte rätt egentligen. Men vem ska säga det? Alltså hela uppdelningen mellan allmänintresse och särintresse är en liksom chimär. Och jag tror att Hayek var inne lite grann på det i sin den här vägen till träldom. För då sa han att sättet som man får en fascistdiktatur, och det här är att dra det lite långt såklart, men ändå. Men är ju att först så hamnar man i en politisk situation där det går åt helvete, man har ett stort problem med kanske arbetslöshet eller fattigdom eller liksom hyperinflation eller någonting. Och så tycker folk att politikerna tjabblar för mycket, man vill bara ha någon som löser det här hela för, inom citationstecken, det allmänna bästa. Och sen väljer man in en glad människa som heter typ Mussolini. Och sen visar det sig att, oj då, ja, vi var inte överens om det här med vad som var det allmänna bästa. Och då blir det stridigheter, och då så liksom utraderar man dem vars allmänintresse inte riktigt stämmer överens med ens eget allmänintresse. Jag tror att det är en farlig väg.
Då finns ju allmänintresset när man bara...
ja, när man väl har utrotat de andra så att det bara är en själv kvar.
Det här är ju någonstans en grundläggande som man lär sig i politik 1 på universitetet. Inte för att det är ju rent, Kalle. Det var inte det som vi har redan. Men alla särintressen kan man också säga är ett allmänintresse. Att allas särintressen på något sätt tillgodoses eller inte tillgodoses.
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Ja, nej men precis. Och därför
det är ju alltid ett problem, förlåt, jag avbröt det verkligen jättehårt. Men det är alltid ett problem med det allmänna bästa. Majoriteten är ju alltid, alltså majoritetens diktatur.
Nej, precis. Och därför tycker jag att liksom, om jag fick välja så skulle Centerpartiet bli särintressernas främsta företrädare. Nämligen, vi ska företräda intresset för individen, det minsta särintresset vi har. Nej, men det finns ju också ett problem i liksom, att tro att människor tycker någonting egentligen. Och, nej, men du tycker inte om att röka egentligen. Jo, det kanske jag gör. Och det är liksom det som inom nationalekonomin kallas så här, tidsinkonsistens. Att i en stund så kanske jag tycker någonting och i en andra stund tycker jag inte det. Och liksom, hur ska politiker kunna utvärdera om det är mitt nuvarande jag, mitt dåvarande jag eller mitt framtida jag som har rätt? Typ det klassiska exemplet är så här, en kvinna kommer in på förlossningskliniken och säger att jag vill absolut inte ha bedövning under förlossningen, och oavsett hur mycket jag skriker och har mig så får ni inte ge det. Sen så börjar förlossningen och det liksom blir kämpigt, och då börjar hon skrika om att hon visst vill ha liksom bedövning. Vem ska man lita? Vilken person, dåtidens liksom föderska eller nutidens föderska, liksom har egentligen institutionstecken rätt preferenser?
Utan att detta utnyttjar ju Tyler Durden i Fight Club, om det. När han sa att jag är inte Tyler Durden. Och då sa han, skulle du säga? Eller något sådär. Det bara, lägg in populärkultur i det här.
Utan att dra det här för långt så är det väl trumfar väl alltid presens jag, dåtida jag, eller?
Ja, möjligtvis dåtida jag, men...
Framtida jag däremot svårare.
Ja, för att mycket politik som man bestämmer nu för det allmänna bästa är ju typ påtvingat pensionssparande med argumentet, well, ditt framtida jag kommer tacka dig för att du sparade. Och då är frågan, är det rätt att typ tvinga ditt nuvarande jag att offra sig för ditt framtida jag? Det är klart att ditt framtida jag kommer kanske vara nöjd med att han, liksom, han eller hon får en påse pengar av dig.
Nu är väl i och för sig svenska pensionssystemet utformat pay as you go, så att du betalar ju för nuvarande pensionärer.
Ja, det är ju ännu sämre, såklart. Nej, men människor existerar ju i någon bemärkelse.
Ja, liksom, eller är det ännu sämre?
Ja, det är det.
Då är det ju fördelningspolitiskt helt plötsligt. Snarare än att det är någon som har bestämt hur du ska hantera din tidskonsistens, så är det någon som har sagt att pensionärerna har mer behov av de här pengarna än vad du har idag.
Men jag får
jag får ju
också pensionsrätter, så att det blir liksom både i varje ögonblick en omfördelning mellan människor, men det blir också en intertemporal omfördelning, eller vad fan det heter.
Men du kan också ändra pensionssystemet när som helst, att du inte har rätt till den
här. Ja, det är jättebra.
Det har ju redan
ja. Så att
min morsa är alltid väldigt... Hon är bitter på det där. Att hon blev ju ändå lovad en del pengar för länge sedan.
Men nu har ju PRO krävt att de ska få den här bromsen inte ska slå in den. Så ja. Nu får vi se hur det går för dem när de lobbar.
Det går som de amerikanska delstaterna liksom, med bara stora skuld, massa löften och inga pengar att betala dem för. Men grundproblemet är ju att liksom, människor existerar i typ så här, fyra dimensioner. Men politik bestäms bara av tredimensionella människor, typ här och nu. Liksom.
Men Moderaterna lyckas ju ändå få in det här med någon form att de vill vara någon form av allmänintresse. Trots att jag håller med i det du säger. Det tycker jag är så fascinerande. Hur lyckas de hålla sån ordning i leden? Jag är besviken på många... Alltså jag tycker man ska ha högt i tak om man ska debattera. Vissa centerpartister, både som är för programmet och mot vårt idéprogram, borde varit lite tysta. För de uttrycker sig för dåligt. Man måste fundera på hur man uttrycker sig. Man kan till exempel spela in en podcast när man pratar om vad det är självklart. Skämtsido. Alltså Reinfeldt måste ha ett punggrepp på alla. Alltså han har, Moderaterna har använt FRA för att typ så här, fota alla moderater när de gör någonting jävligt dumt. Och bara, om ni kritiserar oss, då släpper vi de här bilderna. Och alltså jag fattar inte hur de lyckas hålla sånt pli. Den enda som är typ ute och stör lite är han Anders Björk liksom. Gamla försvarsministern. Och hade försvaret inte varit nedmonterat, då hade han ju suttit i riksbunken nu med en liksom Boforskanon i käften. Nu gör han inte det för att försvaret är nedmonterat för ett särintresse. Men det är imponerad att de håller sån ordning i ledarna.
Men det känns som att Reinfeldt har varit på många kommundagar. Och givet att kommundagar är liksom otrohetens liksom tempel, så har han säkert bara gått runt och pullat Janne Josefsson och hela bunten. Och liksom, ja, han har antagligen jävligt mycket på det.
Ja, det är imponerande att de är ute. Eller så gillar de bara makten så otroligt mycket. Jag funderar på om de frivilligt håller käften eller om de är...
Ja, men i sportens värld, det vet väl du mer. Så att vinna löser allt. Liksom. Man kan liksom, man är glad så länge det går bra. Men det är det som får mig också att känna lite grann att Moderaterna i grunden är ganska illa ute. För att den dag det går åt helvete så kommer de bestå till jävligt stor del av liksom ballongblåsare och plakatviftare.
Ja.
Det var lite som Socialdemokraterna som... Ja, regerade svinlänge och hade liksom sög upp en massa karriäristiska, liksom, trogna och lojala människor. Men sen när det gick lite dåligt och liksom resten av världen lämnade dem bakom sig, då hade de ingen jävel som kunde tänka nytt och hade en egen idé om vad fan de skulle göra. Mm. Och så blev det som det blev.
Liksom. Så blev det en journalist från Oskarshamn som sen... Inget ont om dem, men det...
Nej.
Men alltså, ja. Nu uppehåller ni er vid Moderaternas interna problem. Själva utspelet i sig, jag tycker ändå att det ändå är
försvaret
absurd. Eller invandring är båda två egentligen. Jag vet inte, Carl, du är mer upprörd över försvarsutspelet än det andra. Och jag tycker att det är fekt och intellektuellt ohederligt igen. Det är min främsta invändning mot det mesta för tillfället. Ja. Vi klagar på asylinvandringen som ett stort problem i Sverige. Det tycker jag är absurd. Det är klart att det finns problem. Men problemet är ju inte att det är för många som kommer hit genom asyl. Utan det är ju snarare att ett, de tas inte emot på rätt sätt. Och två, vi har en arbetsmarknad som inte fungerar. Särskilt inte för mer utsatta grupper som unga och invandrare. Och det här har man ju hört 1000 gånger. Och det är ju lite ett mantra för vissa av oss att säga det här. Men det är ju sant. Och sen får man också komma ihåg att av invandringen till Sverige 2011 så var bara 11% asylinvandrare till exempel. Kvotflyktingar var ännu färre. För mig är det ju folk som flyr ifrån platser som Syrien. Jag tycker att det är absurt att prata om huruvida ens baracker, man har till många baracker för att ta emot alla dem. Om de flyr ifrån någonting. Turkiet har tagit emot, jag kommer inte ihåg exakt hur många är, men 17 000 eller något sånt där. 80 000 flyktingar har de tagit emot från Syrien. Och det är klart att de har gjort det för att det ligger väldigt nära.
Men Tobias Billström kanske skulle kunna snacka med lite fler moderata kommuner som inte tar emot flyktingar, som inte vill ta emot flyktingar, och så kan de styra upp det istället.
Vällingen ska ju ta emot 100 stycken ensamkommande flyktingar nu, så att de gör ju sitt.
Ja, det var nog några riktigt moderater med bisser min som åkte ner och tog Vällingen gubbarna i örat, tror jag. Alltså, det möter jag varit med på. De hade inte med sig fikabröd när de åkte ner till Vällingen och fick dem att ändra sig. Nej. Men bro, det är ju Moderaterna själva som är problemet till väldigt mycket på när det gäller migrationspolitiken och integrationspolitiken. Moderaterna och sossarna har ju, det är ju deras politik som har lett oss hit. Och då, ja, det är liksom, det är osmakligt.
Men det är ju ett symptom snarare än ett problem. Alltså givet att Moderaterna liksom är partiet med sloganen vi tycker som du tycker, så är det ju liksom inte så att, alltså det är inte så att de har kommit fram till att ja, men det här med LAS och höga ingångslöner är en bra grej, utan de har kommit fram till, de har pollat och sett att det tycker folk är en bra grej, och därför tycker vi att det är en bra grej. Så att om man ska vara lite hård så skulle jag vilja döma ut väljarkåren lite grann. Så här. Å ena sidan vill man ha invandring och känna sig snäll som någon typ av så här politiskt avlatsbrev. Men å andra sidan vill man liksom inte göra någonting som får invandring att funka. Och sen så står man där och blir lite så här bitter i mitten. Och så helt plötsligt bara, ah fuck it, jag trycker på den stora röda knappen. Och så röstar på Sverigedemokraterna istället. Liksom. Det är lite som att så här, det är inte vare sig republikanernas eller demokraternas fel att USA går åt helvete. Det är väljarna som både vill ha skattesänkningar och höga utgifter. Liksom. Någonstans måste ju skiten gå ihop.
Om inte det politikerna var väldigt intresserade av att catera till sin specifika väljargrupp så skulle man ju inte ha det problemet. Om man hade politiker som var, tog lite fler risker i sin politik.
Eller? Jo, absolut. Men det är ju så här,
och det, men det är ju ett prisoners dilemma. Vem ska börja göra det?
Ja, det går inte så bra för de partierna som försöker med det heller. Så det
finns ju,
på tal om egen intresse hos politiker. Alltså det, på tal, just det, det kanske man också ska nämna. James Buchanan, public choice. Politisk ekonomi Nestor som gick och dog. Det var ju hans kanske stora liksom, det här är ett jävla sidospår, men stora liksom, bidrag till liksom, förståelsen av samhällsdebatten, att politiker är som vilka människor som helst. De drivs inte av något så här altruistisk samhällsförbättrar patos, utan de har ju också ett egenintresse, typ Cameron, att vinna röster och få åka runt i flashiga säpobilar med pansarglas liksom. Och då kan man inte vara för liksom, att ta bort LAS.
Och det bygger ju på att det är för mycket politiker som inte har kompisar som är politiker, som inte har, alltså hur många politiker är inte vars enda chans till någon form av framgång är inom politiken. Alltså politiker som skulle ha sjukt mycket vänner som inte gillar politik och skulle kunna få jobb någon annanstans, de skulle ju tänka mindre på sin egen karriär och sin egen framgång och tänka så här: okej, okay, nu kanske jag gör det som är rätt, för om det här går åt helskotta, då kan jag ändå gå och spela peng på mina killpooler på söndag och det är lugnt, och min flickvän jobbar med affärer och hon är inte min egen sekreterare på mitt riksdagskansli. Liksom.
Det skulle möjligtvis vara ett argument mot det man har gjort, att liksom försämra inom citationstecken politikerpensioner och sådär. Att, typ människor som har liksom hög alternativkostnad som skulle kunna casha in ordentligt ut i det privata näringslivet blir mindre benägna att sitta i våra politiska församlingar.
Sant, men, alltså jag är kanske inte ute efter folk som kan casha in ut i näringslivet, jag är ute efter folk som har vänner. Som politiker som har kompisar.
Och på det ämnet så kanske det är dags för nästa punkt, helt enkelt minister vi inte minns. Dagens minister, Hannes, han hem några vänner.
Han hade i alla fall inte moderata vänner, så mycket kan man säga. Den vi snackar om var, vi har inte kommit fram till vad det hette, hur man uttalar ecklesiastikminister.
Ecklesiastik.
Minister. Skol eller bibel. Det är oklart, eller både och. Det här är då alltså, man kan säga, hans namn är inte 100 topp över mest populära i Sverige, som ju, den listan släpptes ju den här veckan, eller förra veckan. Han var inte topp. Han hette Fritjuv eller Fridtjuv Berg.
Var han i topp när han föddes?
Det är också mycket oklart kring vad han var. Han var liberal, äckla bla bla minister 1905-1906 och 1911-14. Så han, det här var en snubbe som alltså antingen var extremt sund eller extremt feg. För han var en av de som argumenterade mot att Sverige skulle gå i krig med Norge när Norge ville ha det här absurda kravet att vara ett eget land och lämna unionen. Så då sa han nej, fick hela högern emot sig, det vill säga gamla Moderaterna innan Schlingmann då tog över. Det var mycket, mycket stökigt tydligen. Och han var också med då i ministären som sitter att Sverige inte hamnade i krig 1914. Och här tror jag att Fridtjuv, här har vi hans liksom, lilla klump
i
hans... Fritjof, Lilla Fridolfs klo. Här har vi Lilla Fridolfs.
Ena delen av bandet Fritjof och Pickarna.
Exakt. Han trodde här var hans chans. Han skulle bli ihågkommen som en fredshjälte i Sverige som inte drog in Sverige i denna massslakt mellan 1914 och 18. Men till Fritjofs stora bitterhet kom en kille på 30-talet som hette Adolf i efternamn Hitler, som också började en slakt, men en mer ideologisk slakt kan man säga. Och då så höll sig Sverige utanför det här. Och som någon form av liksom ironisk twist för Fritjuv, som ville stoppa krig mot Norge. Han ville absolut inte gå i krig med Norge 1905, men han levde i det land då där svenskarna bara, jaha, hej Tyskland, ni vill döda Norge? Absolut, där borta. Åk den vägen, ta er igenom landet. Men, vad har han då gjort? Jo, varför minns vi honom? Det gör vi inte.
Nej.
Varför borde vi minnas honom? Jo, för han gjorde en sak 1906, vet ni vad?
1906.
Ja, en reform.
Hur gammal var föddes han, sa du?
Det minns jag inte.
Nej.
1906, vad fan hände 1906? Jag vet inte. Jag kan
1906, du var inte med då, eller?
Nej, men jag kan bara.
Det var inte krig.
Nej.
Inte här.
Alf Svensson föddes, men förutom det så...
Var det någon inledande pensionsrätt?
Nej, han var ju skolminister, va? Ja. Det klassiskt. Nej, stavningsreformen.
Ja.
Alltså man skulle stava roligt,
fridtjuv.
Exakt.
Snodde jag din poäng?
Nej, det var en, det gjorde du inte, utan vi har med en poäng också. Nej, men att man slutade skriva med HV, FV och DUT. DT. Ja. Så det var ju här man kan säga att överklassens hegemoni började nedmonteras. Skulle man kunna säga, det var det jag hade skrivit först. Inser nu å andra sidan att även hamnarbetare Svensson som skulle skriva var är min pension? Han hade ju ingen pension. Men alltså, även arbetarklassen var ju tvungen att skriva med AFV och DT och sånt där. Så det gjorde han. Det var väldigt spännande, för det var ju då liksom det moderna språket började formas mera. Och då får man tänka på hur mycket efter det är egentligen inte socialdemokrater och liknande. För i årets sommarprat så pratade Stefan Löfven om du-reformen, som han anser var typ av den största språkliga reformen som har hänt, att man inte säger ni till varandra längre. Vilket jag tycker man ska göra, jag tycker det är trevligt, jag gillar att säga ni. Jag blir oerhört upprörd på folk som blir upprörda när jag säger ni till dem. Och så kallar jag dem då istället deras titlar. Så om jag säger ni till någon så blir de arga och säger typ, ja, kassörskan Andersson ska inte tälja upp en. Men han pratade om du-reformen, men det var Fritjuv som banade väg för Stefan Löfvens sommarprat. Så att, vi tackar honom för det, vi minns honom inte. Men han har återigen befäst att liberaler ligger alltid steg före en sosse.
Och det var i och med det här som eftersom DT försvann. Så efter detta stod man på D som det var Fritjof istället för
Fritjof. Och då fick han en låt, Fritjof Andersson. Han hette ju Berg, men ändå. Det var den ministern som jag inte minns. Hade du hört talas om Fritjof?
Nej, men jag kommer att tänka på att alltså det är alltid så att liberaler liksom lägger ut palmblad på vägen in, liksom när, som socialdemokraterna kan rida in på en åsna på och typ fixa grejen. Ja, det här är också lite grann ett stickspår, men
nej.
Tyler Cowen, amerikansk ekonom, har skrivit någon bok typ som heter The Great Stagnation. Och han är relativt liberal. Och han driver typ tesen att liberaler borde typ gilla den stora staten. Därför att den stora staten möjliggörs av liberala reformer. Typ för att om folk är nöjda med staten, då efterfrågar de mer stat. Typ inför man så här friskolor och vårdval och den typen av grejer. Då kommer folk bli mer nöjda med det liksom offentliga skolsystemet och vården. Och därför vill jag ha mer av det och inte se ett behov av förändring. Om man däremot kör skiten i botten. Det här är någon så här Naomi Klein liksom chocken och taktik och bara pajar hela skiten, då kommer folk vilja ha alternativ och inte vilja ha offentlig skola och sjukvård. Nu ser inte jag att det är bra, men jag säger att precis som den gode Fritjof och Pickanen medlemmen som liksom fixade och moderniserade till språket, så lade han vägen för socialdemokraterna, och det gör Filippa Reinfeldt idag, det gör alla liberaler. Genom att typ fixa skiten så blir folk inte så arga.
Idag är det söndag, men den som lyssnar på det här kan ju lyssna på det vilken dag som helst. I veckan som kommer, vad är det, den 15 februari eller någonting, ja. Så tycker jag att man ska titta på interpellationsdebatten.
Åh ja!
Som ni har längtat.
Ja, men det är en bra interpellation som kommer upp.
Det är en väldigt rolig interpellation. Vi har socialdemokraten Peter Persson. Jag vet faktiskt inte vart han kommer från.
Han har nog inte en egen Wikipedia-sida, för han verkar värdelös.
Nej, han kommer från Jönköpings län i alla fall. Ja. Hans titel är ombudsman/kommunalråd Persson. Apropå politiker som
kommunalråd Persson, det brukar ju gå bra för kommunalråd som heter Persson i sociala medier, men
nåväl. Han har skrivit en interpellation som är lite svamlig, men den går ut på att ett tidigare svenskt folkrörelsepartis idéprogram har kidnappats av anhängare till Ayn Rand, Milton Friedman och Platt Skatt. Rand utgör partiledarens främsta ideologiska inspiratör. Citat. Slutcitat. Det här vill han att Anders Borg ska svara på.
Varför är det så här?
Varför är det så här? Och jag tror att det kan bli intressant att höra vad Anders Borg har att säga om det här.
Men det finns, det finns ju så mycket som både, jag vet inte, han är liksom så jävla ointressant så att det blir intressant igen. För det finns så mycket märkligt. Bland annat så tycker han ju då att Ayn Rand och det här folkrörelsepartiet är liksom högerextremt. Ja. En beteckning som man brukar reservera för lite andra människor. Man kan ju notera att Rand skrev ganska, utan att vara någon expert, skrev ganska hårt om typ att rasism och främlingsfientlighet är den värsta formen av kollektivism. Mm. Men för det andra så skriver han både att Ayn Rand förespråkade platt skatt och att de förespråkade att avskaffa skatt. Och det blir så här, well, ja, 0% skatt är i och för sig platt skatt, men är det liksom verkligen det man menar? Det känns bara märkligt.
Men han är beviset för att vi har för många riksdagsledamöter. Hur kan han skriva det här? Vad känner han när han skriver det här? Och jag vill inte på något sätt säga att det finns många värdelösa borgerliga ledamöter också. Det finns
centralist. Räkna upp dem.
Nej, jag vet bara att det är några motioner som har lagt som elallergi från vårt parti som jag förbannar.
Ja.
Men jag fattar inte hur han är, om han har varit ombudsman tidigare.
Mm. Och sen så han slänger också in i förbifarten i den här motionen att Ayn Rand har inspirerat såväl Margaret Thatcher Och det är ju katastrof såklart. Som Anton LaVey, grundare av Church of Satan.
Men alltså, och då kommunalråd Persson, gå och lägg dig. Skaffa vänner.
På ett lite smidigt sätt så kopplar man också ihop då ett svenskt tidigare folkrörelsepartis ledare med Church of Satan, vilket jag tycker är väldigt
stiligt. Alltså, finns det någon heder i Socialdemokraterna i Jönköping, så ring, gör den här, alltså byt platt, ta bort Anders Björk från Riksbunken om Moderaterna får dit honom än, och sätt in den där snubben. Nej, det menar jag inte.
Ja, det finns ju för sig vissa kopplingar. Om man är så här zeitgeist-människa så kan man notera att det finns människor med stort inflytande inom...
Men om man är konspirationsteoretiker?
Ja, det är precis vad jag menar. Ja. Den så kallade hårdrockshögen med Timbrochefen, som för övrigt är liksom den läskigaste titeln. Marcus Uvell och tidigare nämnt Ingerö och även vår egen riksdagsledamot Johan Hedin, som lyssnar på musik som uppmanar till mord och andra satanistiska händelser och som hyllar Ayn Rand. Så det kanske finns någonting där. Det säger någonting om det svenska systemet. Jag är ändå för checks and balances inom politiken. Och i Sverige så består de av i princip ingenting. Men det man har, det är möjligheten att ställa liksom, interpellationer och KU-anmäla folk. Och det är ju typ vad de glada oppositionspartierna ägnar sin liksom, arbetstid åt. Och
grejen är, de besöker arbetsplatser också.
Ja, det är sant. Och grejen är, det gör väl ingenting för mig att
jag besöker min egen arbetsplats varje dag.
Ja. Men det är för att du är sosse, Gabriel.
Arbetslinjen, ja.
Nej, men om man ska ha verkningslösa checks and balances, då kan man åtminstone ha någonting coolt, typ filibustering eller någonting. Det är ju ändå spexigt att titta på, även om det liksom, och det har ju viss, förvisso liksom destruktiv kraft möjligtvis, men det är ju lite coolt. Att bara ställa märkliga interpellationer om högerextrema satanister och k-anmäla folk för att de typ felparkerade sin bil. Det är ju inte värdigt.
Men han har ju inte gjort det för att han vill hålla på och störa regeringen. Han känner ju själv att han har gjort något stort här.
Tror du att han tror på det här själv?
Ja, det är klart han gör. Han har ju varit ombudsman för sossarna.
Han citerar ju fan Wikipedia.
Nej, men jag vet inte. Jag tror genuint att politiker behöver... Jag tror att många politiker tyvärr är väldigt... Det är många människor som är väldigt olyckliga. Och det är väldigt sorgligt att det är så. Det måste vi jobba med. Det är ett samhällsproblem. Det är inget särintresse.
För att man får få vänner.
Jag tror att många politiker på riktigt behöver andas och chilla lite. För att alltså den där, och det säger jag även till våra kära borgerliga vänner, för det där, man kan inte göra sådär. Det blir patetiskt. Så.
Så, det var det sagt.
Med det sagt. Eller? Carl, ja. Har du något mer att säga?
Ja. Nej.
Nej. Jag vill bara säga att man kan lyssna på PK-podden på pkpodden.se. Man kan gå in på iTunes. Vad söker man på där?
PK-podden.
Streck.
Eller utan streck.
Ja. Mycket bra. Det där var inte ens inövat. Vi har också en Twitter, PK-podden, vi finns på Facebook. Kanske också på Instagram, vi får se vad som händer efter det här och sen spelas in. Tack!
Och ni får jättegärna skicka in feedback om ni tycker att vad ni vill ha mer eller mindre av, tycker jag.
Ja, jättegärna.
Och om ni kan förklara skillnaden på black och death metal. Jag har aldrig fattat det.
Vi hörs om 2 veckor igen.